Välkomna tillbaka till Escobar och Kamenisch. Läget, Manuela?
Det är mycket bra med mig. Läget med dig, Sandra?
Ja, men det är bra. Jag tycker att det är fint. Jag är lite pirrig liksom, sådär, på något vis, för att vi ska prata om både viktiga och känsliga grejer på något vis.
När du säger pirrig kan inte låta bli att faktiskt ställa frågan. Är du lite kåt, Sandra?
Var är jag pirrig någonstans?
Var pirrar
du
till?
Nej, magen ändå nu. Faktiskt. Är inte du lite pirrig?
Jo, det är jag. Det är jag. Jag känner mig 10 år yngre än vad jag är.
Och hjälp, typ 2.
och det här är mitt favoritämne. Alla gillar att prata om sex. Vilket är lite grann det vi vill prata om.
Åh, du går från klarhet till klarhet, det tycker jag om. Vi vill prata om kvinnlig sexualitet idag.
Ja, dels för att vi känner att det är lite tabubelagt det här med att kvinnan har liksom ett sexdriv, man är en sexuell varelse, man vill ligga, älska, ha massa partners,
onanera,
köra leksaker, fista, whatever liksom. Jag gillar inte tanken på att en fri värld och allt du vill stoppa in eller gnida mot, det är ju fantastiskt. Men det är ju inte alla som tar det här liksom med glädje. Jag skulle kunna gissa att Marcus Birro just nu gråter när han tänker på mig.
Ja, är det så?
jag tror det.
Det kan du gissa. Vi kanske kan få svar på den frågan någon gång.
Ja, men till våran hjälp idag, gör med att du och jag inte riktigt kan allt, har vi Susanne Larsdotter.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Ja, det är jätteroligt att vara här, verkligen.
Gud, vad härligt.
Susanne, kan inte du dra lite kort, vem är du?
Ja, jag jobbar som sexolog för närvarande på RFSL, kommer snart börja på RFSU.
Vad är det för skillnad med RFSL och RFSU?
Ja, RFSL är då Riksförbundet för homo-, bisexuella och transpersoner, och RFSU är Riksförbundet för sexuell upplysning. Så att RFSU jobbar väl nästan uteslutande med SRH eller sexuell hälsofrågor, medan RFSL jobbar allmänt med hbtq-personers rättigheter,
yes,
kan man
tack.
Säga. Men jag är sexolog och har jobbat med sexuell hälsa i ungefär 10 års tid. Jag både utbildar och jobbar kliniskt.
Vad innebär att jobba kliniskt?
Att jag har jobbat med patienter och klientkontakt. Att jag jobbar direkt med människor och deras sexuella problem. Men framförallt så jobbar jag med utbildning och skriva texter och sådana saker.
Gud vad spännande.
Otroligt spännande. Vad fick dig att börja jobba med det här?
Jag tror att jag är som många andra, att jag alltid varit lite intresserad av sex. Och inte kanske bara praktiken då, utan att jag alltid tyckt varit spännande att läsa om sex också. Ta reda på mer om sex och läsa böcker om sex. Och sen började jag få tankarna, hur ska jag bli bättre på att kunna prata om sex och jobba med sex. Så då blev jag sån här dildovärdinna på den uppländska landsbygden.
Shit.
Hur kände jag?
Dildovärdinna.
Jag måste fläkta här mina kinder. Dildovärdinna, du bara glassade runt med en massa dildos här.
Som ja, är 2 stora resväskor som jag åkte ut då till fördelsevis då kvinnor ute på den uppländska landsbygden på fredag och lördag kvällar när man hade ett litet sånt där homeparty.
Men alltså det här har jag ju hört om när Tupperware-partierna blev överkörda för att dildo kvinnorna kom och du är en sån.
Jag är en sån från början, men problemet med det här, jag har hållit på med det här några år. Problemet var att jag var mer missionär än försäljare, va. Jag insåg att många
Gud, jag sätter kaffe till halsen här.
Många av kvinnorna behövde egentligen inte en ny dildo, utan de behöver kunskap om sin egen kropp. De behövde kunskap om hur man kan få en orgasm. De behövde egentligen inte den nyaste dildon. Och det skulle ju jag egentligen, om jag hade varit en bra försäljare, sålt in till dem. Men jag såg ju istället blev jag med såna enskilda samtal med alla som var med på partyn, både längre och längre och mer rådgivning. Och till slut så blev det liksom mer så här anatomi och så här kan man göra och så här kan man kommunicera än att sälja prylar.
Mm.
Sen, alltså jag hade lite svårt för sortimentet också. Det var väl en sak att sälja prylar, men alltså snoppsugrör och liksom
pen... Snoppsugrör?
Ja, alltså sugrör.
Till saften på barnkalaset.
Ja. Jag har inte mina små... Ja. Jag tänkte, var ska man föra in den någonstans?
Så tänkte jag.
Hur gör man då?
Ja, precis.
Ja, jag fattar.
Men är det inte lite som med alla de här produkterna att det oftast är en kuk liksom som är överallt? Eller finns det så här fittsugrör?
Nej, då fanns det ingenting. Alltså det fanns penispasta och bröstpasta typ. Ja, det fanns liksom...
Men inget kön, kvinnokönspasta?
Nej,
liksom.
Kvinnor hade bara bröst, sen var det blankt.
Ah, ursäkta, blankt. Ditt kön är bara till för att trycka fram barn.
Ja, just
du ska
det.
Inte trycka upp det i
och
mitt
kissa.
Ansikte, Sandra.
Kissa, eventuellt.
Ja, kanske.
Ja, och jag har faktiskt en episod från det där. Att det fanns väldigt mycket godis också. Man kunde ha peppermint filled willies och man kunde ha liksom gelé willies och alltihopa. Mm. Men så fanns det liksom inga fittor.
Nej.
Och jag tog och ringde upp en av de där fabrikörerna som marknadsförde vinigums liksom jellies och snoppar så här. Fråga, varför finns det inga fittor?
Men hur skulle man liksom rent praktiskt utforma ett kvinnligt kön som godis? Jag menar, en snopp, det är liksom en rak grej och två kulor kanske. Men hur skulle man... Har du något förslag på
ja,
visuell idé?
Självklart,
liksom?
Alltså, antingen så har du den yttre delen. Yttre blygdläppar, inre blygdläppar och kanske en liten mintkula där klitoris sitter. Då.
Precis.
Jag ser det
så
framför
det är så,
mig. Ja.
Och den skulle ju smaka jättegott.
Ja, men det tyckte inte den här fabrikören. För han sa så, vem skulle vilja ha en sån?
Vem skulle vilja äta?
Var det en man?
Ja, det var en man.
Såklart.
Men det var självklart att alla skulle suga i sig en massa kukar liksom.
Ja, just det.
Men inte.
Men var det bara för att var den här marknaden då, det var kvinnor du som beställde den här grejen.
Ja, precis. Och de förutsätter sig alltid naturligtvis
vilja
också vara heterosexuella.
Ja, såklart, ja. Och vad tråkigt. Ja. Det är med alltså det är jättekul med snoppar, det tycker jag absolut, men brett utbud är alltid attraktivt.
Ja,
eller att inte anta att alla kvinnor
att
gillar
inte
snoppar.
Ja, nej. Men jag skulle gärna, jag menar jag är heterosexuell och tycker väl mer om snoppar rent så, men jag skulle gärna ha en godisskål med massa kvinnokön. Vad säger man om man är sån som inte vill säga fitta? Vad säger man då istället? Kvinnor. Vad finns det fler för? Är slida i det hela paketet?
Nej, slidan är ju bara rörigt in så att säga.
Aha.
Och vulva är det som syns utåt. Så vulva kan man ju möjligtvis använda för de yttre delarna.
Aha. Men vajayjay då? Som
Fiffi,
vajayjay, fiffan säger jag.
Snippa säger Vincent.
Ja, men det,
han tror han har snippa, det kanske han vill ha.
Ja, det kanske han vill ha. Men det är liksom förenat med barn tycker jag, snopp och snippa på något vis. Men vad kan man säga som annat helpaketsord istället för fitta?
Det beror ju lite grann på vad man menar. Det viktigaste tycker jag är att man har ett ord överhuvudtaget.
Ja.
Men jag gillar ändå, jag vill ändå slå ett slag för det här med fitta. För att jag tycker att det är ett kraftfullt ord som vi kan ta tillbaka. Precis som vi har tagit tillbaka att andra ord som tidigare var negativt laddade som bög och flata och sådär. Så kan vi ta tillbaka det här.
Ja, men det är
något positivt.
Vad konstigt det är. För kuk är inte lika... Många kan tycka att det är ett laddat ord och att det är liksom kanske ett fult ord. Men... Jävla kuk har inte rungat så mycket i luften. Men jävla fitta känner man ju igen.
Precis.
Och det är ju synd att det har blivit liksom...
Vi kanske ska reclaima fittan liksom. Du kanske får jobba lite med dig själv, Sandra. Och så sitta på kvällarna och säga fitta för dig själv. Och börja använda det. Alltså på riktigt i vardagen.
Ja, kanske.
Känner du liksom att det är obekvämt att prata om ett könsorgan?
Jag vet
liksom?
Att min dotter kommer att lyssna på det här. Hon är 14 år. Det är nog mer det. Jag tror att jag har liksom lite respekt för mottagaren när jag säger det, att jag vill inte skrämma bort för att jag använder ett laddat ord när vi pratar om kvinnans kön. Det är nog mer det.
Precis, men jag brukar använda fitta även i utbildningssammanhang. Mm. Men jag förklarar alltid innan varför jag använder det. Mm. Det är för att jag tycker att det är ett kraftfullt och starkt ord. Ja. Liksom. Och kan vi ladda någonting positivt med det? Och till exempel säga, ja men det är verkligen fitta i dig. Liksom, ja, något positivt.
Det är fitta i dig, ja, min son.
Man säger ju att det är stak i.
Ja, precis.
Det är det fan stak i.
Ja.
Och det tycker jag är jättebra att säga. Det är fitta i dig, Sandra. Ja.
Å andra sidan så är ju stake inte lika laddat som kuk. Och då skulle jag vilja hitta ett... Det är
ju... Ja, du är kvar där liksom.
Ja, men alltså, ja, jag är lite det.
Jag tänker att en sexleksak kan ibland liksom skälpa istället för att hjälpa. För tänk om man typ så här är ung, man har liksom aldrig haft sex, och så kommer man över något som typ vibrerar.
Mm.
Och så är min första liksom sexuella upplevelse en super mega orgasm.
Och man kommer som ett ånglok.
Ja, framkallade vibrationer. Och
som en
jag...
man aldrig, eller en ung kille aldrig skulle kunna...
Nej, för sen kan jag kanske liksom knulla med någon snubbe och känna att fy fan vilken besvikelse. Och där har jag liksom tänkt att Jesus, men är sexleksaken i det skedet kanske mindre hjälpsamt? Eller ska man se det som typ ett komplement?
Mm. Man kan och hur ska man med sin partner.
Ja, men hur ska man införa sexleksaken liksom i akten när man är så här 15 år gammal?
Mm. Hur tycker du att man ska förhålla sig och använda rent åldersmässigt och rent praktiskt till olika sex?
Alltså jag tycker att det är lite tragiskt den här frågan som ni ställer på något sätt, för att då förutsättningar liksom har aldrig för höga förväntningar på sex, för de kommer ni aldrig era partner kunna leva upp till i alla fall liksom, utan vänd dig från början att det här kommer inte kännas speciellt mycket. Det, alltså jag tycker att det är jättebra med sexleksaker, och jag tycker det är jättebra att unga lär känna sin egen kropp, kan ge sig själv orgasm, för att redan när vi är, innan vi är sexuellt aktiva med någon annan, så grundlägger vi också en förmåga i att hur vi kan få orgasm, vad som känns bra, vad det är som, vilken stimulans som ger mig sköna känslor och som leder till orgasm. Ju bättre vi lär känna vår egen kropp, så kommer vi också lättare kunna identifiera det tillsammans med någon. Så de som har onanerat mycket som barn och tonåringar får snabbare ett bättre sexliv, och kommer också kunna kommunicera till sin partner: nej, men ta där, ta hårdare, gör så här.
Och det spelar ingen roll om man onanerar med sina egna händer eller om man använder vibrator.
Den där ryggmassageapparaten.
Ja, men precis.
Nej, men det har ju alla ju använt allt möjligt i alla tider. Allting som rör på sig kan man ju använda. Det är liksom bara fantasin som sätter gränser på något sätt.
Åh, men det här tycker jag är så fantastiskt, för jag har liksom ändå lärt mig i min katolska uppväxt att det här med att ta på sig själv, speciellt som kvinna, är dåligt. Det är dåligt, det är fult, det är skamligt, det är, alltså det är ju förfärligt att man ska vilja på något som helst att ha en sexualitet.
Att bejaka sin
att acceptera och liksom omfamna sin vajayjay med allt vad det innebär.
Ja, men när du blir... Men gud, jag kan inte prata. Har du kommit över det nu då, Manuela?
Vadå för något?
Ja, men skammen.
Nej, det har jag nog inte. Alltså, jag jobbar ju på det. Jag vill ju liksom vara väldigt öppen och prata om sex, och liksom, jag har ett aktivt sexliv, men jag kan inte låta bli att liksom ändå tycka att jag är besvärlig om jag som kvinna vill ha njutning. Jag kan ju liksom ibland må lite dåligt i mitt sexliv när jag tänker på att så här, ja men här ligger jag och ska också liksom njuta. Och kanske är det min partner som ska liksom vara i rampljuset, och då ska jag göra allt för den människan. Så har jag känt liksom om sex.
Men är inte det väldigt vanligt då? Eller jag tänker det kanske inte bara har att göra med det du kommer ifrån att göra.
Jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att vi också har byggt bilden av sex på någon form av fallocentrisk norm, där både det samlaget är det centrala också. Vi pratar ju om förspel, och sen kommer liksom huvudakten, och sen blir det lite efterspel om man har tur, va? Och det är liksom men alltså det är så tragiskt, för att det är ju många som säger, som till exempel får en förlamning eller någonting, att sexlivet blir bättre. För det blir inte det här samlagsfixerade hela tiden, för det finns så tusen andra sätt också ett sex på, och samlag är inte liksom det bästa och ettan för alla alltid.
Det är ju det minst avancerade, kan jag uppleva.
Ja.
Jag bara tänker på min egen sexdebut. så gjorde vi mycket mer avancerade grejer innan vi väl låg med varandra.
Och det var ju lite pirrigare och lite mer spännande.
Att ligga?
Nej. Allt man gjorde innan.
Ja, men för det var ju jättebrett. Det var ju hur mycket saker som helst.
Precis.
Det var ju mycket mer sexuellt än själva penetrationen.
Ja. Men säg att man liksom, okej, nu är man vuxen, man har liksom så här haft ett aktivt sexliv och lite grann fastnat i de här liksom, jag vill inte säga fällorna, men i den här liksom monotoma sexet. Hur ska man liksom tänka och vad kan man göra för att lite grann bryta sig ut ur det och liksom våga testa på något annat?
Tänker du på din situation som mor? Eller vad då är alla vuxna så här monotoma?
Nej, jag vet inte, men jag tänker att det liksom ganska lätt kan bli så att när man,
att det generellt blir
om
så
man är, om man har ett förhållande och man ligger kanske med en eller några få personer och så har man liksom lite grann samma sex hela tiden. Mm. Alla har ju varit i en relation där man lite grann har haft samma sex hela tiden. Mm. Vad kan man göra för att liksom bryta sig ut? Spice things up.
Alltså ett sätt som jag brukar rekommendera, det är att sätta er tillsammans och brainstorma alla sätt man kan ha sex på. Alltså alla sätt man kan ha sex på, som ni bara någonsin har talat om eller sådär. Lista dem på en lista. Sen tar ni den här listan, gör två listor av den samma, och så går ni var en för sig och tänker, ja, det här vill jag, eller nej, det här vill jag inte, eller det här kanske jag vill under rätt omständigheter. Fundera var och en för sig och sen träffas för att diskutera. Har man sagt om olika, de här olika sexuella praktikerna? Det är för att en sak varför det fastnar, det är att vi är mycket duktigare på att knulla än att prata om att knulla. Alltså vi är mycket sämre på att kommunicera om, och de flesta har ju sexuella fantasier runt vad man skulle vilja, men att realisera dem är mycket svårare. För vi kan liksom inte riktigt prata om, alltså jag är lite sugen på det här med BDSM. Mm. Alltså skulle du kunna smiska mig lite grann på stjärten?
BDSM, vad är det för någonting?
Bondage, dominans, sadomasochism.
Och det innebär?
Det innebär att man ofta jobbar med dominanslekar på något sätt. Att någon är dominant och den andra är underordnad. Eller att man jobbar med bondage, att man på något sätt tar bort rörelsefriheten. Och det, bara en sån sak, va? Jag menar, bind någon med badrocksskärpet i sängen. Sätt på, eller lägg bara en handduk för ögonen och sätt i öronproppar. Ja, alltså du tar bort en rad sinnen och känslan blir bara så här magisk när du känner. För du kan inte se, du kan inte höra och du kan inte röra. Och det är bara också sånt där tips. Ge en halvtimme eller någonting där du bara tillfredsställer din partner eller att du bara blir tillfredsställd av din partner. Och du ska inte kunna göra någonting, va? Alltså ge makten till någon annan en stund.
Jag tänker där du säger att man ska snacka om det innan. Det tycker jag låter som ett otroligt bra tips. För att jag själv och många andra är sådär, nej men prata medans man gör. Man vet inte hur man ska uttrycka sig, så ska man liksom vara upphetsad samtidigt. Och
säga det lite sexigt.
Ja, men och säga det lite sexigt. Och jag är ingen sån, måste jag bli en sån? Men det här löser ju problemet.
Ja.
Att man sitter med kläderna på över lunchen eller vad som helst.
Ja, precis.
Och skriver helst och snackar.
Helst inte i ett sexuellt sammanhang.
Nej, men precis.
Olika sätt att ha sex på. Kan vi göra en liten brainstormlista här? För jag vill brainstorma så att jag får idéer.
Lite tips och
lite
idéer.
Lite tips och råd.
Åh, herregud.
Men BDSM som du nämnde, det här liksom bondage och maktspel finns ju. Vad mer?
Olika former av oralsex.
Fisting har jag hört om.
Absolut.
Just det, ja. Men det vill vi ju prata lite om, va?
Men nu måste du brainstorma en idé.
Ja, men jag har fyra ungar. Det tar liksom 2 minuter inne på toaletten. Jag har inga tips att komma med.
Det är toaletten liksom, är ett nytt sätt att ha sex på.
Toaletten, se till, hitta knep och komma samtidigt och sen är det klart. Liksom. Och då är vi jättenöjda och glada att vi har ett sexliv överhuvudtaget.
Men toalett, alltså det är också det här, utnyttja hela lägenheten. Även om jag ska säga att sängen, alltså ibland säger man att det är trist med sängen. Sängen är oftast bekvämast. Liksom, alltså, men jag menar, ta en snabbis på köksbordet eller någon annanstans. Eller det här, vi åker till den här simhallen. Sen möts vi på toaletten där. Men, alltså det här är också att använda offentliga miljöer. Sen beror det ju på hur wild and crazy man vill vara. Liksom.
Men få tillbaka det här lite förbjudna som kanske kryddar lite.
gå på dejt, spela rollspel, lärare och elev, eller någon ringer på dörren och det är pizzabudet som kommer, eller liksom spela, använd liksom rollspel.
Ja, det här blev spännande. Gud, när jag säger pizzabudet, då tänker jag direkt på porn liksom. Det ringer på dörren och så här står det oftast en snubbe som ska laga någonting, och så har kvinnan inga pengar. Och min man är inte här, men jag kan betala det med en avsugning. Mamma, nej! Nej!
Och alla är glada och alla vill göra det här. Det faller sig naturligt.
Och alla skriker av penetration, sex och det är det skönaste de har haft i sitt liv. Ja, trevligt för dem.
Ja, eller du är en kvinnlig dominatrix som bara ser till dina egna behov. Din partner får för en stund bara uppfylla dina behov. Det är bara dina behov i fokus nu. Och han ska vara din slav i en timme.
Ja, just det.
Jag vet inte hur jag ska...
Nej, men så här tänker jag nu. Nej, men nu när vi kommer in på porrfilm här, som du så fint ledde oss in.
Alltså, innan vi går in på porrfilm så tycker jag att vi tar en drink, för jag har margaritas. Nu har vi drinkar.
Nu sippar vi.
Och går vidare på det vi lite grann nuddade lite på här innan innan jag kände att jag behövde en drink i min hand.
Porren.
Jag har ju tittat på porr ganska mycket liksom, och tycker att det är intressant, och jag tycker det är kul, och jag tycker det är äggande, och jag tycker liksom att det är lustfyllt, och det är liksom en härlig liten
krydda. Du har
krydda.
Det i din vuxna ålder nu.
Ja.
Vill du outa det?
Ja. Det finns ju ingenting om mig som folk inte redan vet om.
Nej,
känner jag.
Bra.
Jag är så...
Nej, men jag tycker det är så himla intressant, för jag har bara tittat på porr när jag var ung tonåring, då det råkade liksom, ja, men serveras på silverfat typ. Här får du.
Men det jag ändå tycker med porren, det finns ju alla kategorier av porr, men liksom den porren som vänder sig kanske till mig i första hand som liksom cis-kvinna och heterosexuell, som vill se på kvinnor och män ha sex, är att mannen, alltså, dels är det den här sperman som sprutas överallt, som jag kan tycka är lite jobbig, för det talar inte till mig på något som helst sätt. Och dels det här liksom att kvinnans njutning nästan aldrig får vara liksom i centrum, utan det är så här: penetrera.
Och så väntar man på att mannen ska komma, och
då avslutas allt.
Det är, men liksom, varför anses det då, den här sperman som gärna sprutas i ansiktet, eller att en kvinna ska slicka runt med tungan i sperman efteråt, varför anses det vara så? För det kommer jag ihåg när jag tittade på porrfilm för länge.
Det fanns alltså för 30 år sedan också.
Ja, precis.
Det finns filmvetare som har pratat och skrivit om det här, och det är mycket för att det är mannens ejakulation och orgasm blir synliggjord, och det är mycket av pornografin är också skriven utifrån en manlig bild, att mannen ska njuta av det här och att kvinnan också ska njuta av mannens orgasm på något sätt. Det är för att det inte alls lika viktigt att på något sätt visa en kvinnlig orgasm, även om vi skulle kunna filma också, för det händer ju en rad saker också i kroppen på en kvinna, men det är aldrig lika intressant. Men alltså, mannen måste alltid komma utanför kvinnan för att synliggöra att han har kommit. Så att sperman blir på något sätt beviset på att han har ejakulerat och fått orgasm. Och det måste vara synligt i bild för att han ska liksom kunna få sin bekräftelse på något sätt. Att det är, och det är därför jag tror att det också har fetischerat så mycket. Men finns kvinnor som tänder på sperma, men jag tror inte att det är någon,
men inte
det vanligaste liksom, att man, att det, utan det är mest en manlig dröm och önskan om och sen är det ganska intressant, för att i mycket porrfilmer så förstärker man ju det här med lite potatismjöl och vatten och sådana saker, därför att en sats är ju inte alls så stor liksom, som, det är ju egentligen bara en liten blöt fläck liksom, som blir egentligen, men det här överdrivs ju också.
Det är det de grejar runt.
Ja, alltså det är som att de har tagit en dusch liksom efteråt, de här personerna som mottar den här sperman, står där liksom och det bara droppar.
Men är det för att porrindustrin är byggd runt mannen? Den finns till från början för mannen, eller?
Ja, men det, alltså mycket av den porr som framställs är ju gjord för den heterosexuella mannen. Man kan väl säga att majoriteten nästan vänder sig till den heterosexuella mannen. barnen. Mm. Det är därför man måste, om man vill titta på bra porr, så kanske man måste leta lite extra. Va? Man ja, kanske inte kan gå på de här mainstream-butikerna eller nätsajterna.
Det är liksom djurporn som gäller. Var, tittar man, var kan man hitta bra porr?
Men vad är bra porr då, menar du?
Jämställd porr, jag vill se på lite så här feministisk porr liksom. Sån som talar till mig som kvinna.
Det finns någonting i USA som heter Feminist Porn Award. Det är alltså en utmärkelse där de bästa internationella feministiska porrfilmerna varje år får ett pris. Och jag brukar gå på de som har blivit nominerade och som har vunnit pris och se vilka filmer är det. Det brukar ge en ganska bra vägledning för att få porr som jag gillar i alla fall. Sen är det ju, men det är feministisk porr. Men det är ju det är verkligen porr. Ja. Vi snackar inte om något så här lite larvigt så där.
Det är inte ett tal från Gudrun Schyman liksom, utan
det är porr.
Det är porr.
Tittar vi på porrens historia så var det ju på 70-talet var det ju porren ute i den offentliga miljön. Egentligen hade vi inte en mer sexualiserad miljö än på 70-talet. För då gick vi ju på porrbiografer. Och jag kommer från Mora i Dalarna. Till och med i Mora hade vi en egen porrbiograf.
Vad
på 70-talet.
Vad är en porrbiograf?
Ja, det är för oss som är lite äldre då. Innan man kunde hyra en videofilm och innan liksom videon kom in till gemene person liksom, så var man ju tvungen att titta på film på bio. För annars så var det så här super 8 filmer, vet du, det var på 3 minuter. Men, så skulle du se på långfilm var du tvungen att se på film på bio. Och då fanns det då vissa biografer som visade porrfilm alltså.
Och du var där?
Jag var inte inne där, men jag var utanför, för vi var ju väldigt nyfikna som barn där.
Ja, du var för ung.
Jag var för ung för att komma in där.
Ville du gå in?
Alltså, var det är spännande, liksom? Det är ju som man
jag hade precis gått in.
Men du hade inte fått gå in för
att
du var för ung.
Nej, jag hade inte fått gå in. Det är ålderskänsel.
Nej, men nu ifall... Ja.
Vi kan åka dit och kolla om...
när vi ska
vara. Det finns ju videoklubbar. Där kan du ju se på film.
Ja, det finns ju liksom häftiga sexklubbar också i Stockholm. Mm. Jag har aldrig varit på någon sån, för det tilltalar mig inte så mycket.
Men då undrar jag, vad finns det för regler ens på en sån? Liksom, får folk ligga med varandra och kladda ner? Och jag tänker rent fräschighetsmässigt för nästa gäng som ska komma och titta. Vad finns det för
regler? För att du ska gå och kolla liksom? Frozen efteråt?
Nej! Alltså går du på en videoklubb så står det oftast en toalettpappersrulle där, va? Och sen är det en ganska enkel bänk eller sådär, så det går lätt att torka av. Sen finns det väl personal där som liksom...
Men folk får ligga hej vilt och suga av varandra och...
Ja, det får man ju. Så länge man inte ger ersättning så är det inte förbjudet att ligga.
Så om man tycker att det är okej att vara bredvid någon som ligger och ligga med andra som tittar på, så är alla välkomna. Men det är helt öppet.
Ja, alltså man är välkommen. Sen är det vissa som är inriktat på bara män. Det är ju inte alla klubbar som tjejer eller kvinnor är välkomna på. För att väldigt många av de här klubbarna är bögklubbar också, som där bara män är välkomna.
Är den industrin större? På manliga gaysidan?
Ja, gaysidan. Det kan man nog säga. Att det är, eller större, jag vet inte. Men det finns liksom för män. Ja.
Finns det några så här videoklubbar då för kvinnor i Stockholm?
Nej, det gör det ju inte. Och... vi hade ett sexologiskt forum i fredags, vi diskuterade det här. Men tyvärr, alltså, man har ju gjort försök att ha bastuklubbar för kvinnor. Men tjejer är ju inte uppvuxna i och socialiserade i samma sätt att liksom, ta för sig där. Och det råder ju väldigt starka normer. Om du till exempel går på en bastuklubb eller en sexklubb, så går det inte att säga, men tjena Manuela, hur är det läget? Va? Utan då är det verkligen att man går, man tittar, man kanske möjligtvis hälsar väldigt diskret. Men den här, jag har hört historier om, jag hann aldrig gå på den kvinnliga bastuklubben, men liksom så här, hej, vi läste ju genus på Södertörn, va? Liksom så att man förstod inte
nej
man förstod inte koderna av de här liksom anonyma mötena som går. Men
däremot, så det är liksom en lite outvecklad kultur.
Ja, men du och jag skulle hamna på ett sånt ställe. Vi skulle börja diskutera dagishämtningar och
lämningar. Ja, men exakt.
Och den här jävla köttfärssåsen och...
Men kan det bara vara så att det inte finns något stort behov av det? Är det okej att det är så? Eller är det någonting som du till exempel tycker att det här behöver vi kämpa för? Det är någonting som är...
Jag tänker att vi har väl aldrig haft en chans egentligen att prova heller.
Det borde ju vara så att behovet är lika stort. Att ha labbklubbar, menar jag.
Ja, att kunna få ha tillfälliga sexuella kontakter. Jag tänker, åker man till USA, när jag var i New York och gick på liksom en flatklubb, då fanns det ju ett dark room, och det är ju alltid en häftig grej, va? Man går in i ett rum som nästan är helt kolsvart, och sen, ja,
händer det grejer
liksom. Och så går man ut och så vet man inte riktigt egentligen vem det var, och det är ju liksom, ger ju en upplevelse i sig, och beroende på vad man gör, alltså beroende på om man hånglar och känner på varandra lite grann, eller om man har sex.
Jag tänkte med det här med porrfilmer och unga, kan det vara liksom, jag tänker på bilden, kan det ge en snedbild för unga människor
runt
sexdebuten och hur tjejer ska bära sig åt och vad mannen ska prestera och det här?
Jag tycker att porr kan vara fantastiskt som ett sätt att bli upphetsad och så här, och bli kåt på, men det är en helt usel sexualupplysning. Helt usel sexualupplysning.
Det är en skev bild.
Jag har aldrig haft sex om man har sex på porr.
Nej.
Aldrig.
Och då visar inte heller till exempel det här med analsex. Du får inte se innan hur man måste mjuka upp, att man har på massor av glid. Utan det ser ut som om man har analsex som ungefär man penetrerar i slidan eller i analen. Mm. Och det är en jättestor skillnad, och det är olika teknik som gäller. Men det får du aldrig se i porren, för det har man gjort innan, och så klipper man bort det liksom. Och sen ser du själva akten.
Men för det tänker jag också, att den unga killen då ska få med sig att det är självklart att jag ska vilja ha analsex. Och likadant för tjejen då, att som jag har aldrig varit intresserad av det.
Nej.
Och jag kunde känna liksom i tonåren när andra tjejer, jag menar, alla är vi olika. Det finns ju de som går igång på det, och det är helt okej. Men att titta på porrfilm där analsexen är, som du säger, helt självklar, det kan ju liksom bli, jag tänker att man kan göra sig illa.
Ja, men absolut, men det är också så här, det är klart att det kan ju ont med analsex om vi alltid tänker på penetrerande analsex.
Ja.
Men alltså, det är ju bara en liten grej av analsex. Jag menar, många tycker ju att det bara är jätteskönt. Ja, men tänk bara att man varit på toa och gnider sig några gånger. Kan man tycka ibland att, ja men det där var lite skönt ändå liksom. Och det är ju det som är grejen liksom, att man måste inte absolut penetrera, och ska man penetrera så måste man känna till de här 10 sekunders regeln att med musklerna som öppnas och så här. Jo.
Åh, berätta.
Anteckna, Sandra, anteckna.
Jag dricker och antecknar.
Ja, men det är ju så att i analen finns det 2 muskler. I slidan så har du inte samma muskel. Där kommer du in lättare. Det är klart det finns muskler runt i slidan också, men det är inte på samma sätt. För att i anus så finns det 2 muskler som går runt varandra. Och den ena styrs, är en glatt muskulatur, så den styrs liksom av, den kan vi inte hantera. Den liksom jobbar själv, och den andra är viljestyrd. Mm. Så det gör att den som är viljestyrd, ska du ha analsex så måste du liksom jobba med att du vill och släpper in, liksom att du öppnar upp och släpper in. Men den andra kan du inte styra. Där måste du alltså ligga emot med ett finger eller en dildo eller en buttplug eller en kuk i ungefär 10 sekunder. Sen öppnar det sig med det här trycket, och det fungerar på samma sätt från andra hållet. Om det kommer avföring så trycker den emot det. Och det är det som gör att det öppnar sig. Mm. Och sen vet vi att vi kan också hålla. Alltså så man behöver vara medveten om sin anusmuskulatur och gärna knipa. Alltså det här när vi inte får fisa till exempel, då håller vi ju emot och stänger in.
Jag gör det just nu. Alltså, jag vill inte fisa mer. Jag testar.
Jag gjorde det inte innan, men nu gör jag det.
Men att få medvetenhet om de här musklerna.
Men det är liksom 10 sekunder. Så om jag nu jättegärna vill gå hem och ha analsex, så ska jag tänka på att ett finger kanske eller något liknande hjälper reda 10 sekunder, och sen kanske lite till.
Och sen känner man sekunder. Det. Man känner att det ger med sig då.
Ja, men då känner du att det öppnar, och då är du välkommen in. Jag brukar säga det att när du kommer till en stängd dörr, då knackar du först på dörren och sen försöker du inte slå in dörren, utan du väntar till dörren öppnas. Då går du in. Och det är precis samma sak med analsex. Och vad händer om vi går in innan vi är välkomna, att vi bryter oss in? Ja, men det är klart att då gör det ont. Mm. Och det finns väldigt mycket myter runt analsex, att man blir inkontinent och sådär. Nej, så länge du respekterar kroppens signaler och gör det ont, är det någonting som är fel.
Men analsex i sig går, och man kan ju liksom fista en anal också.
Ja.
Fista är att man tar liksom sin hand och knyter den och kör in och ut.
Oj,
fast du kör aldrig in den så, utan nej, du kör in den med fingrarna först liksom, och sen knyter du inne.
Ja, just det. Det kanske man
jag kan... visade faktiskt det här i och med att jag har researchat innan avsnittet, så försökte jag visa för Sandra hur man gjorde det här med ett glas och mina fingrar.
Ja, just det. För någon som känner att ja, men shit, det här vill jag prova på, kan, finns någon sida man kan gå in på? Kan man googla sig fram till hur man liksom...
Du kan googla på vaginal fisting eller anal fisting. Mm. Men anal fisting, då måste du kunna tekniken och vara väldigt liksom medveten om hur analen fungerar. Och vad gäller både vaginal och anal fisting, så gäller det ju liksom, ja, men hur mycket gillar du att bli uppfylld, va? För det är ju det handlar om. Gillar du att det liksom att bara bli helt uppfylld i liksom hela fittan?
Mm.
Gillar du den känslan? Ja, då kanske du gillar fisting. Men känner du att nej, alltså jag gillar inte stora grejer, jag gillar egentligen när det inte är så himla stort. Mm. Ja, men då är kanske inte fisting någonting för dig. Alltså det handlar om, inte någon slags
tekniktävling. Och det är helt okej att känna sig som en sexuell person som gillar en massa saker fast man inte vill ha analsex.
Det är helt okej.
Det är helt okej. Jag vill sända ut det till alla också som har. Det kan ju vara så att man har män som är sugna på analsex, men man som kvinna då inte vill ta emot en snopp där.
Ja.
Och då får man säga nej.
Ja. Och det är ju också, finns ju flera olika anledningar till ibland varför man inte vill ha vaginalsex eller analsex. Till exempel om man har vestibulit eller sån här, då får man hitta andra sätt.
Vad
att
ha sex. Vestibulit?
Vestibulit är när, eller andra vulvasmärtor. Det är alltså när man har en smärtproblematik som gör att det gör ont om man försöker föra in någonting.
Mm. Och då kan man ha analsex som ett alternativ, menar du?
Det kan man ha, eller så kan man liksom ha gnuggsex. Alltså bara det. Varför kommer vi ifrån det här med gnuggsex eller gnidsex? Liksom?
Ja, det är en bortglömd konst till alla er där ute.
Mm.
Men då kan vi spräcka de här, vi kan spräcka myterna. Då kan vi spräcka myten att nej, man kan inte dö eller gå sönder eller spricka.
Nej,
eller
för det trodde jag.
Av exempelvis fisting eller analsex.
Man ska bara ta det försiktigt och lyssna på kroppens signaler.
Ja.
Ja, och researcha, läs om det och kolla på nätet. Där finns säkert jättemånga bra liksom, instruktioner. Och samma sak gäller vaginal fisting. Det är ingenting, man går inte sönder och det töjs inte ut.
Nej. Nej, tvärtom. Slidan är ju väldigt... Alltså, ju mer du tränar musklerna, och det är bäckenbottenmuskulaturen, alltså knipmusklerna, ju mer kan du också knipa om du har omslutande sex eller liksom, eller bara stoppa in ett finger och knip. Du känner ju knipet. Och lika så kan du också träna upp om du har penetrerande samlag med någon som har en penis liksom, då kan du ju lära dig att knipa runt penisen. Och dessutom så simulerar du också dig själv. Numera pratar man ju om det här komplexet uretra, bäckenbottenmuskulaturen och klitoris. Som det här samverkar ju verkligen.
Ja,
och
det man en gång i tiden kallade för G-punkten.
Exakt.
Aha. För G-punkten enligt forskare finns inte.
Men vad var det för då, tror du?
Eller det kanske finns, jag vet inte. Susanne, du kan nog det där bättre än oss.
Ja, alltså eller det vet jag inte om jag kan. Det är lätt fruktansvärt.
Ja, lilla vännen.
Men alltså G-punkten har, alltså det har aldrig funnits någon punkt egentligen, utan man pratat om ett område i främre slidan som är skönare för stimulans en bit upp. Och det finns ju fortfarande ett område som är jätteskönt där att stimulera. Men man ser det idag inte som en G-punktsvävnad, utan det är en kombination med den här svällkroppsvävnaden som finns runt urinröret, klitoris som är 8-10 cm lång och omsluter också urinröret.
Vänta, klitoris är 8-10 cm långt?
Ja.
Visste, nej, du visste inte heller det.
Visste inte du det?
Nej, jag visste inte det.
Och du är ändå 40.
Två.
Nej men gud.
Ja, det som syns är ju bara toppen på ett isberg. Sen fortsätter klitoris in med ett skaft. Och man kan alltså ta tag i klitoris och föra förhuden fram och tillbaka. Som om du skulle liksom runka av en kuk, så kan du föra förhuden på klitoris liksom fram och tillbaka så här.
Det ska vi göra.
Inte tillsammans, vi är hemma. Nej men jag är helt, jag är i chock. Min fitta är fucking isberget som krossade Titanic.
Yes, det är den.
Ja.
Vi måste prata fontänorgasm.
Mm.
Vad är det för någonting?
Ja, det är alltså en vätska som utsöndras från det här området. Alltså ungefär en kan det vara 4-5 centimeter upp på det här som man förr kallade för G-punkten, som nu är det här UV-området. Mm-hmm. Om man stimulerar det så stimulerar man körtlar som tömmer sig och en vätska kommer ut.
Mm-hmm.
Och det här kan vara allt från några droppar till att det blir ganska blött i sängen. Alltså. De flesta tycker att ja, men det är väl lite skönt, men det, alltså, klitoris orgasm är det top of the point. Liksom. Det kommer inte i närheten av det. En, liksom,
så fontänorgasm är lite överskattad, lite så här.
Ja, men verkligen.
Men det, jag tror att det är många som undrar vad det är och hur man, att man ändå vill prova på det om man aldrig har haft det innan. Hur ska man göra då?
Alltså, jag brukar säga så, 4 våningar upp och fönster åt gatan, brukar jag säga. Alltså gå ungefär 4 centimeter upp med ett par fingrar i slidan. Mm. Och sen stimulerar du mot magen, liksom fönster åt gatan, och tryck där, så stimulerar det området, och då kan det liksom de här körtlarna tömma sig och så kommer den här vätskan ut.
Kan man säga att det här är kvinnans motsvarighet till sperman?
Det kan man göra, förutom att det inte är, det är, alltså, innehåller prostatavätska precis som en ejakulation hos en man gör. Mm. Men det fyller ju liksom ingen funktion, så att det har ingen befruktande funktion. Nej. Och såna här saker.
Är mensen kvinnans motsvarighet i sperman? För det är min teori. För jag tänker börja göra porrfilmer där jag kletar mens på ansiktet på män. Ja. Men jag måste liksom, det måste hålla. Är det motsvarigheten till sperman eller inte?
Ja, det beror ju på hur du ser det liksom. Alltså, mensen är ju det liksom obefruktade ägget som stöts ut liksom. Men jag porr på mens, du är inte ensam. Det finns massor av mensporr där ute.
Finns det?
Ja, det gör det. Så att det är liksom, sök på det så kommer du hitta massor av jättehäftiga.
Kan du hitta någon
mensporr?
Annan och samarbeta? Det ordnar sig igen, Manila.
Gud. För att du, grejen är att jag, mitt livs kall är att reclaima mensen, för jag tycker att det är så jävla jobbigt att mens är något som är så dels äckligt och tabubelagt, och det är skamligt, och vi har liksom,
och det kostar pengar.
Kostar mycket pengar, och vi har ju kulturer runt om i världen där menstruerande liksom unga kvinnor och också män, för det finns män som liksom har livmödrar, utesluts från ett samhälle under tiden de menstruerar. De kan liksom dö för att de lämnas ute till sitt öde i någon liten hydda och med risk för infektioner och allt som kan hända och ske. Och jag fattar inte hur mens och när mens och varför mens gick och blev så jävla skamfyllt.
Nej, det kan man verkligen undra, för att jag tänker, och du är verkligen rätt ute, det finns en stark mensaktivism idag. Det finns ju mensbloggar och det finns liksom, mensen håller på att få en ny revival verkligen.
Mm. Kanske ett nytt ansikte, Manuela.
Ja! Jättebra. Och jag tänker på, jag kommer ihåg, jag har nyss gått en studiecirkel i mens på ABF. Och
men den ska vi gå, Sandra.
Ja, jag tror vi måste göra det.
Drog jag till minnes hur min farmor berättade, som också kommer från Dalarna och hade sådana långa orsakjolar när hon jobbade när hon var ung, hur hon berättade hur stela de där kjolarna blev på vintern, för man hade ju inga trosor. Det här med trosor är ett ganska nytt påfund under 1900-talet. Man kissade bara rakt ner, och man hade inte heller någon mensskydd, utan man lät det bara rinna längst ner. Och det finns historier då i böcker om, jag kommer inte ihåg från vilken bok det var, men en man som gick ut i snön och gick efter en kvinna och såg de här röda dropparna i snön hela tiden. Och jag tycker det är så jäkla häftigt. Mm. Och likaså att man hade ingen mensskydd inne, så det blev någon blodfläck. Mm. Ja, det torkar man väl bort liksom. Mm. Så tänk dig att vi går allihopa i kjolar utan trosor och bara blöder oss igenom Stockholms gator.
Ja, nej, men jag tänker så här. Nej, men jag skulle säkert tycka att det var obehagligt. Av vilken anledning är väl en annan diskussion. Men att samla mensen i något slags mensskydd tycker jag ändå känns bra för min del. Men att det kostar pengar. Om vi vägrar betala pengar.
Ja, eller vi använder billigare alternativ som menskoppar. För många har menskoppen blivit något väldigt positivt, därför att där du får också se din mens. Mm. Alltså, jag hade en väninna som pratade om så här, det är ju så sjukt intressant intressant att se hur mensen förändras bara under min menstruation. Hur det liksom går från att det är lite slemmigt med blod blandat till att det verkligen är blod och sen liksom avtar det. Och i och med att du ska hälla ut det blodet så får du också kontakt med din egen kropp och dina egna kroppsvätskor på ett annat sätt. Dessutom är det sjukt mycket billigare och det är miljövänligare.
Och den håller typ i 10 år om man tar hand om den väl. Jag har ju menskopp. Och jag har ju gått från att tycka att mens luktar illa och är förfärligt och vidare till att jag typ älskar den. Alltså jag älskar min mens. Och klipp, Oskar här sitter och skrattar, för han vet ju, alla som känner mig har varit i kontakt med min menskopp. Det är svårt att undvika, för jag visar den och jag pratar och jag berättar. Och om men jag det kokar den så lägger jag upp bilder, för det behövs. Och det finns alltid någon som är upprörd och bara, du är så jävla äcklig, behu.
Men då får de tycka det.
Men så länge ni finns där ute så kommer min mens fortsätta att flöda på internet.
Men nu är den här menskoppen ganska ny. Och jag är fortfarande väldigt intresserad av.
Fast den är inte så ny, den har funnit typ så här sedan 60-70-talet.
Ja, men jag har då inte hört att någon har använt den förrän nu.
Nej, men precis.
Nyss. Ja. Jag menar att det är först nu vi börjar liksom ta in den i våra liv. Men fortfarande, mensskydd har ju kostat. Det finns en liksom en industri runt att liksom, ja, men köp Libress eller köp Ultra bla bla bla. Om vi inte hade velat, om män hade haft mens, hade det kostat då? Eller hade det liksom funnits?
Ja, eller hade det kanske varit mycket mer fetischerat, som Manuela var inne på. Det kanske hade varit en jättehäftig grej. Man hade status när man hade mens, ja, liksom. Och då kanske vi också hade sluppit de här bindorna med en vag doft av Lille Konvall.
Vad är det för jävla skit? Ja. Får inte fitta lukta fitta längre.
No
fan.
Nej.
Sånt där blir jag så.
Nej, men tänk om vi hade bara, nej, men vi vill inte betala någonting. Nej. Så vi låter våran mens finnas här på tunnelbanesätet.
Ja, bara gnid in den i skattebetalarnas investeringar. Ta din mens och tryck upp din fitta mot pendeltåget. Alltså, det markera synd. Ditt revir.
Gå till reklam. Gå till reklam.
Ursäkta, det här är min hjärtefråga. Jag bara känner att...
Nej, men jag tycker att det är konstigt, för att vi betalar ju för att andra inte ska lida för att kvinnan har mens.
För att kvinnan är en människa. Alltså vad fan, för
det, att borde det, vara, det borde vara liksom gratisprodukter. Vi har bestämt i det här samhället att vi inte ska mensa ner saker och ting. Varsågoda, kom och hämta. Eller det kom din ranson. Knappa in på din app när du har din mens, och så kommer det till din brevlåda. Jag tycker det är märkligt. Jag tänker på det här med att jag äter Polly samtidigt. Klipp, Oskar, du sa förut att vi ska inte liksom snaska på så här.
Och glad, sa han också specifikt.
Nu gör jag det. Det jag har erfarat i min uppväxt, och fortfarande ibland, är ju det att det fortfarande är häftigt när män är ute och ligger med en massa tjejer. Och när tjejer gör det så är det fortfarande slampigt.
Ja.
Och jag har en killkompis som uttryckte sig en gång. Det har fastnat liksom, för det var så himla tydligt vad jag känner finns runt omkring oss väldigt starkt. Han sa så här att, åh, men alltså Lisa, hon är ju så jäkla häftig. När hon är ute, jag är en singeltjej, när hon är ute och blir full då drar hon med sig en kille hem och så ligger hon hejvilt. Hon är precis som en kille. Varför kan man inte bara få vara? Varför är det så fortfarande?
Ja, det är väl för att vi lever i en patriarkal världsordning där liksom män är norm för det första. Sen har det ju alltid varit så att kvinnans sexualitet har varit mycket mer begränsad under lång tid än män. Män har haft för, liksom, förmånen, eller vad man ska säga, att ligga runt på ett annat sätt. Tjejer har en större väg, men den är fortfarande gränsad av två stora diken. Alltså antingen är man lite torris eller så blir man slampa, och vägen är mycket liksom smalare för tjejer, medan som killar hamnar i liksom, ja, kille kan väl också vara lite torris, men om han hamnar i andra diket så blir han liksom bockplayer. Det är fortfarande någonting positivt. Killar kan ligga runt väldigt mycket och fortfarande behålla sin status, där tjejer riskerar på något sätt att bli slampiga eller betraktade som horor. Alltså det är ju ett skällsord för någon kvinna som tar för sig för mycket sexuellt.
Och det tycker jag är så jävla töntigt, för liksom att vara, alltså, För att det finns faktiskt människor som liksom arbetar som prostituerade och sexarbetare som har valt det själva. Och varför ska hela deras yrkesgrupp gå och bli kall, alltså bli ett skällsord? Jag tycker det är så otroligt respektlöst.
Jag skulle vilja be dig säga några saker till unga tjejer som då, eftersom det är mer accepterat att en kille gör sexdebut och ligger runt. Några ord till våra unga tjejer inför deras sexdebuter.
Alltså skulle jag ge ett råd till unga tjejer, så skulle det vara, alltså lär känna din egen kropp, förstå vad du vill ha, vad du tycker om. Alltså pallra upp dig i soffan eller i sängen, haka ner hallspegeln eller vad det än är. Titta på din egen fitta, upptäck din egen fitta. Titta på liksom de yttre blygdläpparna som ofta är hårbeklädda, de inre som inte är hårbeklädda. Se hur de inre blygdläpparna går upp och bildar klitoris. Se hur klitoris liksom du kan dra tillbaka och fram och tillbaka förhuden. Och titta i en bok hur klitoris ser ut, att det går skänklar ut från klitoris, där du faktiskt kan stimulera klitoris utan att ta direkt på klitoris. Känn vart har du din slida, stick in ett finger om det inte gör ont, upptäck hur känns det, titta på ditt perineum.
Smek. Vad är perineum?
Perineum är mellangården, mellan okay. Liksom sådär till. Och smek lite grann på ditt anus. Känns det skönt, känns det inte skönt liksom. Upptäck din egen kropp. Ta liksom till dig din egen kropp. Onanera. Känn vad som känns skönt, vad inte skönt, vad vill du göra, vad vill du inte göra.
Man ska bli självsäker och
ja, liksom bli trygg med sin egen kropp.
Upptäcksfärd. Ja, på upptäcksfärd. Reclaima din sexualitet. Var en sexuell varelse. För att det är väl vad vi alla är ändå. Gud, jag skulle kunna prata i 5 timmar till. Men jag känner att vi behöver nog börja runda av. Så att vi får smälta.
Hur ska vi avsluta det här då?
Knulla på. Och smeta mens på allt du hittar.
Nej,
som har finansierats av skattemedel, känner jag. Du vill ju ha gratis mensskydd. Jag hjälper dig bara, Sandra, i din kamp. Visa tacksamhet.
Men det är okej att mens inte är liksom pornografiskt för mig. Jag vill bara ha gratis mensskydd.
Självisk.
Ja, jag vet.
Tack så jättemycket, Susanne, för att du tog dig tid att komma hit och upplysa oss. Vi har lärt oss väldigt mycket nya saker.
Tack så jättemycket.
Tack för att jag fick komma.
Ja, vi hörs nästa vecka. Hej då alla.
Ett litet eftermeddelande bara. Om ni vill komma i kontakt med Sandra och Manuela, eller av någon anledning mig, så kan ni då skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Kamenish stavas med C och SCH i slutet. C i början, SCH i slutet. Eller använd hashtaggen Escobar Kamenish. Och så finns en Facebook-sida som heter Escobar och Kamenish. Hör och öppna. Ses nästa vecka.